Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.
Mia, visste du att 4 av 10 svenskar har problem med magen varje månad och att var femte upplever att magbesvären styr och hindrar dem i vardagen? Och det är faktiskt bara hälften av de här som gör något åt det. Och faktiskt är det bara 20% som har en diagnos.
Jag tänker att det där beror på att det finns så mycket stigma och okunskap när det kommer till magproblem. Att många lider i det tysta och inte gör något åt saken.
Men det finns så mycket man kan göra för att stötta sin maghälsa, och ett sätt, det är att få i sig mer fibrer.
Absolut. För många svenskar får i sig för lite fibrer. Och förutom att se över sin kost så kan man också komplettera med ett fiberrikt tillskott. Och då vill jag lyfta vår sponsor Husk, som vi har ett betalt samarbete med och som gör tillskottet Husk Mage i balans, som då mycket riktigt har ett högt innehåll av just fibrer.
Husk Mage i balans är ett kosttillskott som är gjort på kostfibrer från psylliumfröskal. Och psylliumfröskal bidrar till en normal matsmältning och en normalt fungerande tarmfunktion både vid lös och hård mage.
Husk Mage i balans finns i 3 olika varianter. Husk Mage i balans klassik, mjölksyrabakterier och nyheten jordgubb, som förutom psylliumfröskal också innehåller krispiga jordgubbsflingor för en god smak.
Det är enkelt att göra Husk Mage i balans till en del av din vardag. Kosttillskottet kommer i pulverform och du kan enkelt strö det över kalla rätter som exempelvis yoghurt, eller blanda ner det i smoothies, juice eller varför inte bara i vatten.
Superdupergott och stötta din maghälsa helt enkelt.
Ja, och sen kom ihåg att kosttillskott inte bör ersätta en varierad kost. Det är viktigt med en balanserad och varierad kost och hälsosam livsstil.
Vi säger tack Husk!
Du Lina, dricker du vin?
Vilken dum fråga. Ja, skulle jag säga, såklart jag dricker vin. Fast det är ju inte såklart. Nej. Men jag älskar vin.
Ja, jag får för mig att du är en sån där människa som är bra på att dricka med måtta. Stämmer det?
Ja, alltså jag är nog det. Men det beror nog på att jag är rätt lätt påverkad. Mm. Så jag inser att om jag dricker för mycket så blir jag bakis och jag känner mig själv väldigt liksom påverkad. Så att därför är jag rätt noga med att inte dricka för mycket faktiskt. Mm. Vissa människor kan ju hälla i sig hur mycket som helst och man märker ingenting. Jag börjar typ ragla och sluddra väldigt snart. Vilket är lite genant.
Jag förstår. Temat i det här avsnittet är ju då just vin, och vi ska ju prata om naturvin, och då måste vi ju säga det här som vi alltid säger de gånger vi pratar om alkohol, att vi vill ju inte få någon som inte dricker vin att nu börja dricka vin, utan vi försöker ju inte göra reklam här för att börja dricka vin helt enkelt, utan vi vill prata om vin på det sättet att om man redan dricker vin så tycker vi att naturvin är en himla bra grej. Eller hur?
Ja, och vi vill även till de som redan dricker vin säga att vi uppmanar ju till att man hela tiden ska försöka dricka måttligt. Så att när man dricker vin så brukar vi ju alltid flika in, ta ett glas vatten om du ska dricka fler än ett glas vin. Så drick ett glas vatten efter du har druckit ditt första glas vin och så vidare.
Och varför vi gillar naturvin, det kommer ni förstå när ni lyssnar på den här intervjun med Niklas Jakobsson. Han var en av de första i Sverige att börja importera naturvin. Och han har alldeles nyligen öppnat en ny bar som heter Bar Ninja på Katarina Barngata här i Stockholm. Som är superfin. Jag var där och träffade honom och det finns ju många fördelar med naturvin och det som man kanske tänker på främst då är ju att det är liksom fritt från tillsatser och till skillnad från väldigt mycket annat vin. Och det är ju lite problem med det här att man inte kan se ingredienslistor och sådär på vin ju.
Nej, men precis. Och det har ju att göra med att de som tillverkar vinproducenterna, de är inte skyldiga att deklarera någon innehållsförteckning.
Nej, exakt. Men med naturvin så kan man då känna sig säker på att det inte innehåller tillsatser. Och det är ju himla bra. Ja, nu ska ni då få lyssna på ett samtal om detta mycket spännande ämne med mig och Niklas Jakobsson.
Men det tror jag är, det är det viktiga, att, eller det är väl en stor skillnad på hur man ser vin egentligen. För att i Sverige så har vi ett väldigt speciellt förhållningssätt till allting som har med alkohol att göra. För att vi har haft en väldigt skev förhållning till alkohol som människor i Sverige.
Ända sedan
i början av 1800-talet när folk höll på att försöka supa ihjäl sig på att på potatisbrännvin liksom. Det var väl då ungefär då monopolet startades och sen dess har vi liksom hela tiden haft en skev syn på alkohol, att det är skadligt och att det är någonting som är farligt och allting som har med alkohol att göra har man alltid bara försökt begränsa och förminska och så vidare. Med motbokstiden, mellanöl och så vidare och så vidare. Fram till dagens monopol som det ser ut fortfarande idag. Liksom.
Vad tycker du om monopolet?
Jag är ingen förespråkare för monopol i någon form egentligen. I någon form av, oavsett bransch eller vad det är för någonting. Så tycker jag att en sund konkurrens är bättre än det mesta. Nu lät jag som en politiker. Men det är sanningen.
Ja. Jag vet att du har haft ett intresse för naturvin ganska länge. Jag har förstått det som att du är en pionjär inom området i Sverige idag. Skulle du beskriva dig själv som det?
Det är en svår fråga. Det är svårt att se sig själv som en pionjär. Ja. Det är väl snarare någonting som andra
får... Det
är
vad jag har hört om det.
Ja, men det tror jag är något. Det är väl en typisk grej som andra kanske tillskriver vissa personer. Jag menar, visst, när jag började importera viner till Sverige 2007 så var det väldigt skralt på marknaden när det gäller vin. Det gäller inte bara att det var naturligt vin utan riktiga viner generellt från en väldig massa olika områden och stilar och så vidare fanns inte i Sverige vid den tiden. Jag menar, många av dem som jag började jobba med då, som jag ser det, som de flesta i vinvärlden ser som de verkliga pionjärerna på att göra viner utan tillsatser, de började jag jobba med och importera till Sverige då runt 2007-2008. De är nog rätt medvetna att de är pionjärer. Det är ju hela naturvinsrörelsen som idag är ett världsomspännande fenomen i vinbranschen kan ju egentligen spåras ner tillbaka till en eller en handfull personer i Beaujolais på 60-talet som gillade att dricka jättemycket vin när de var ungdomar på den här tiden. Liksom. Det var egentligen där det började. Sen så har det växt sakta men säkert under en väldigt lång tid till att som med mycket andra matvaror och andra grejer också som man ser på så har liksom vin också gjort en resa genom att först är det en väldigt nischad liten del som är svåråtkomlig och liksom som en lite av en hipstergrej som bara finns på vissa delar, och bara om man känner rätt person eller rätt handlare så vet man vad det är och kan få tag i det, till att det sprids och blir en ganska stor grej och mer och mer folk efterfrågar den här typen av vin igen, på samma sätt som jag också tycker att det har sett ut med mat, till att det har ju gjort att nu bara de sista åren så har ju även naturligt vin blivit en så pass stor grej att stora producenter och stora företag med liksom väldigt stora monetära intressen har börjat inse att det är en jättestor och viktig marknad och försöker då ta sig in på den på samma sätt. Lite som det som hände i USA med mat, när ekologisk mat började bli stor för sådär 20 år sedan, det också gick från att vara vissa odlare och producenter som var odlade ekologiskt till att det finns nu det som de kallar för industrial organic. Om du har läst eller lyssnat på Michael Pollan som pratar mycket om det här, just när han skiljer på några olika typer av mat, där det då finns jag menar, han skrev en väldigt bra bok för några år sedan där han skiljer på och skulle spåra ursprunget i måltider, där den ena är liksom en organic microwave meal av något slag, till vilket då är liksom han räknar som industrial organic. På samma sätt har jag sett att det har blivit även så nu i vinvärlden, att det finns nu produkter som marknadsförs och trycks fram som naturligt vin, där det står tydligt på flaskorna att det inte innehåller något svavel, vilket svavel är den huvudsakliga tillsatsen som man har diskuterat i vinvärlden, till att det är ekologiskt, det ska vara ekologiskt certifierat, det är inget svavel tillsatt, men att själva produkten i sig fortfarande är jätteprocessad och är väldigt långt ifrån det som den här handfullen mängden personer i Beaujolais en gång började göra.
Jag ska gå tillbaka till det där med ekostämpeln, för det är jag alltid intresserad av att höra vad du tänker om. Men kan vi inte bara först försöka definiera naturvin? Finns det liksom en tydlig liksom regler för att man ska få kalla ett vin för naturvin, eller hur funkar det med det?
Nej, är det lätta svaret. Det gör ju inte det. Det är lite det som komplicerar det här, hela grejen, både på gott och ont skulle jag säga, för att de som är kritiska till det här med naturligt vin, de vill gärna lyfta det och peka på att ja, men det finns ju ingen certifiering för vad som är naturligt vin, och det gör det ju inte. Det är därför det fortfarande är ganska nisch. Det är ju ofta, alltså, det är egentligen bara vi som är i det och vi som jobbar med det och som liksom, ska man säga, lever i den världen, som vet vilka producenter det är som gör naturligt vin på riktigt och vilka som inte gör det. De allra flesta känner varandra. Nu har det hänt väldigt mycket de sista åren, men mycket av det som dyker upp, det som du kan hitta på Monopol eller på supermarkets i andra länder och så vidare, som nu marknadsförs som naturligt vin, i själva verket inte alls är det.
Nej, just det. Men om du skulle, även om inte reglerna är tydliga och sådär, vad brukar man ändå liksom säga är naturvin då? Vad är det som gör skillnaden mot andra viner?
Grunden är att du har odlat vindruvor utan systematisk bekämpning eller herbicider och pesticider, ekologisk eller biodynamisk odling, och att du vinifierar det utan att tillsätta någonting annat. Det är det som är den hårdaste gränsdragningen för vad det är. Sen så finns det, under åren så finns det ett gäng olika mindre eller större sammanslagningar och som jag har hittat på, gjort egna små former av certifieringar inom situationstecken, där de har satt sina egna regler för vad de då anser vara naturligt vin. Till exempel i de allra flesta fall så räknar man, så kan man göra naturliga viner men även tillsätta lite svavel. Så länge det är små nivåer.
Men där finns ingen sån gräns för så här mycket får det vara?
Nej, det beror på vem man frågar. Ja, just det. Och det, jag tycker det är relevant. Jag personligen, jag tycker helst om att dricka viner som det här. Som
vi fick just här varsitt, vad är det vi har fått här?
Det här är ett vin från östra Frankrike, från Perron. Det här är 100% druvor. Det är ingenting tillsatt. Det är ett friskt, aromatiskt vin. Det har lite bett i sig. Det har en liten volatil ton som lite så här flyktig syra i det. Som också är en typisk grej som man i konventionellt vinmakande ser som en felaktighet. Man ser det som ett fel på vinet, en defekt. Att vinet har, alltså en liten del av vinet har börjat utveckla acetobakter, alltså vet du, flyktiga syror, liknande vinäger eller aceton eller något. Och det är klart,
det kan man ju ana, tycker jag, när man smakar på det.
Ja, precis, men det har en hint av det. Jag tycker att när det är på den här nivån som det är här, så tycker jag att det är helt perfekt fortfarande. När det är här hjälper det snarare till att, för du vet, de flyktiga syrorna, det är det som gör att vinet har den här aromen och den här parfymen som kommer från det. Har man inte det, har man liksom noll i volatil syra, så kommer det inte ut lika mycket ur vinet heller. Och det där är ju en jävligt svår balansgång att kunna, som för en vinmakare, att kunna balansera och hålla koll på. Och det är precis till exempel det jag sa nu, det är det som tar död lite på en sån här gammal myt om att till exempel naturligt vin så gör man ingenting. För som vinmakare så gör man ingenting. Eller att man bara låter druvorna vara, så blir det vin. Vilket såklart inte är sant. De allra främsta vinmakarna, de som är bäst på att göra naturliga viner, det är de som är super noga. De har precis järnkoll på exakt hur vinet utvecklas i de olika faserna för att kunna fatta rätt beslut på vägen. Så att göra vin utan tillsatser är ju extremt mycket svårare än att göra vin med alla de här vanliga tillsatserna som fortfarande 98-99% av allt vin i världen görs.
Och det är en massa E-ämnen vi snackar om då?
Ja, alla tillsatser har väl E-ämnen förutom så här processhjälpmedel. De har väl inte E-ämnen, tror jag.
Nej.
Och det är till exempel,
men alla naturviner är då fria från det?
Ja. Jag menar, i grunden så handlar det om att man gör vin med så lite yttre inverkan som möjligt. Det är väl också det är också en sak som skiljer naturligt vin från, låt säga, ekologiskt vin. För det finns ju inom EU nu en certifiering som heter ekologiskt vin. Den certifieringen, den reglerar inte en mängd av de här olika tillsatserna. Och den reglerar, nu minns jag inte exakt vad gränsen är, men det var en stor debatt om det här när den här certifieringen för ekologiskt vin skulle införas, huruvida var man skulle dra gränsen i hur mycket svavel man kan ha tillsatt i vinet. Och i Frankrike och Italien och andra länder i Europa så är ju vin big business. Så att de har ju en enormt stark vinlobby i EU som påverkar alla såna här former av beslut. Så att resultatet blev att när certifieringen för ekologiskt vin kom till slut, så blev det att det är 100 eller 120 milligram svavel eller någonting per liter i det färdiga vinet. Vilket för de allra flesta som gör vin på det här sättet, det är långt mycket mer och det är på ett helt annat sätt än vad de någonsin gör. Så att de flesta har bara skitit i det. De vill inte ens skriva det på flaskorna, för att då helt plötsligt hamnar ju de i samma fack som de här industriprodukterna som har massa olika tillsatser och 100 milligram svavel.
Så det finns en massa viner som inte har den ekologiska stämpeln, men som kanske ändå jobbar mycket bättre för klimatet.
Exakt.
Just det, så att det gör ju hela den stämpeln väldigt bräcklig och tveksam.
Ja, absolut.
Låter det som. Ja.
Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.
Jag uppfattar det som att om man tar bort alla tillsatser så måste ju ändå ett naturvin vara bättre för kroppen än ett vin som har en massa tillsatser i sig. Det säger väl sig självt.
Jag vill ju tro det. Alltså framförallt för att jag menar, alltså, beroende på hur basic man ska titta på det. Men ta till exempel om vi jämför det med andra former av livsmedel som är nyttiga. Tänk dig honung till exempel. Om du värmebehandlar den så är inte den nyttig längre. Eller hur? Alla nyttiga grejer försvinner och du förstör
i processen.
Ja, och ungefär likadant att 99% av all honung är väl processad och värmebehandlad och så vidare, vilket gör att den inte är så nyttig som produkten i sig egentligen skulle vara. Äppelcidervinäger.
Som det är med så mycket mat.
Exakt. Alltså i affären. Ja, men äppelcidervinäger, typiskt, eller vinäger generellt är ett typiskt sånt exempel. Eller som jag råkade köpa hem ett skräckexempel på det här häromdagen. Jag råkade köpa hem något som jag trodde var kombucha. Mm-hmm. Kombucha vet ju alla att det är jättenyttigt. Mm. Men det visar sig, när jag sitter och dricker så tänker jag så, fan vilken dålig kombucha. Det var bland det sämsta jag smakar. Och så vänder jag på flaskan och tittar vad det står. Och huvudingrediensen är kolsyrat vatten. Och sen är det socker. Och sen så är det någon form av te. Och sen så lite kombucha. Och sen så står det att den är högpasteuriserad för smakens skull.
Och då de är det så här, kallar det för kombucha då liksom. Tydligen.
Säljs på en jättestor monopolhandlare som har över 400 butiker över hela Sverige. Och det är ett ganska bra exempel på hur det ser ut. Och tyvärr är det precis likadant med vin.
Ja, just det. Men om man då tänker att det skulle vara eventuellt kunna vara nyttigare för kroppen då. Kan man säga samma sak om den processen jämt mot klimatet tycker du då? Alltså, är det också liksom en...
Alltså klimataspekten och klimatdebatten, den tror jag måste man separera på. Den måste man hålla på ett sätt utanför kanske det vi pratar om just här idag. Men med det sagt, jag menar att göra vin är en form av livsmedel, att göra det och paketera den i glasflaskor som är tveklöst den absolut bästa förpackningen för att paketera och spara vin. Så att göra det och sen hålla på och skeppa det och skicka över hela världen. Jag menar, jag sysslar med import av vin själv också. Det är inte det bästa för klimatet. Nej. Överhuvudtaget. Jag har också en dröm om att jag skulle gärna göra det som man gjorde förr i tiden, att härtappa vin istället. Om man på ett mycket mer klimateffektivt sätt kan ta hit det och sen buteljera det på plats här. Istället.
Ja. Men om man jämför med de ekologiska vinerna, alltså förstår jag, för alla naturviner har väl inte en ekologisk stämpel egentligen?
Nej, det har de inte. Det har de inte på. Det är därför man tyvärr. Jag är ju för ekologisk odlat, vad det gäller mat eller vin eller olika former av livsmedel eller annat. Så jag tror det är alltid bra. Det är alltid bättre att man tittar efter den ekologiska stämpeln oavsett vad det är man köper.
Ja.
Så vet man, den ger oavsett, i olika länder så är det ju olika bra, noggrann form av certifiering och kontroller och så vidare. Men i grunden så ger ju ändå den i alla fall någon form av trygghet i att man har tagit vissa steg för att förbättra sättet man odlar. Vad det nu kan vara, själva råvaran på liksom. Sen att jag skulle säga att alla som jag överhuvudtaget har råkat på när det gäller naturliga viner, som odlar och producerar naturliga viner, de går både ett och två och tre steg längre än så när det gäller odlingen och helhetstänket. Och det är mer för att de flesta är ju relativt smarta personer. De ser ju, alltså, sättet när de odlar vin, så det handlar om att man lånar en bit mark från sina framtida barnbarn och barnbarnsbarn. Och de vill försöka ta hand om det så bra som möjligt tills att man lämnar över till nästa generation. Och för att vi ska, det gäller ju all form av livsmedelssupply över hela världen och i framtiden, så gäller det att vi tar hand om jord så att vi har mer odlingsbar mark. Ett av de största problemen nu är ju att arealen med odlingsbar mark går ner över hela världen liksom, på grund av klimatförändringar och, men väldigt mycket på grund av gödsling och besprutning och så vidare.
Mm, just det. Så smakmässigt så tycker jag att det är fantastiskt med naturviner, för att den här naturliga processen som du pratar om, och du pratade om syrorna på, vad sa du, att du kallade dem för någonting,
alltså, ja, volatila syror.
Vad sa du?
Volatila syror, flyktiga syror.
Ja, just det, flyktiga syror. Det är ju någonting i det som är så fantastiskt spännande, och det smakar ju inte som det viner jag har druckit tidigare i mitt liv i alla fall. För mig är det liksom en, jag kan känna en distinkt skillnad mellan det som man säger, det vanliga, om vi säger så, institutionstecken, vinet man köper på bolaget, till och hitta spännande naturviner. Det ger liksom en helt annan smakvärld i min upplevelse.
Ja, ja, men det gör ju det. Och det finns ju såklart en väldigt stort spann i det här. Jag menar, det är som, jag har ju råkat på folk under åren som har sagt, åh, naturvin, nej, jag har provat det, jag tycker inte om det. Ja, men det är ju ungefär som att liksom säga att jag har provat en läsk en gång och du tycker inte om den. Då säger jag tycker inte om läsk. Eller ett konventionellt vin då, liksom, jag har provat ett rött vin, jag tycker inte om det, då dömer man ut alla röda viner. Det funkar ju inte så. Och likadant är det med naturliga viner, eller ännu mer så skulle jag säga, för att i och med sättet som, jag menar, alla gör ju sina viner på olika sätt. Om det är naturliga viner i Sydafrika skiljer från dem i norra Italien från dem i centrala Frankrike. Det är väldigt olika processer, olika druvsorter, olika sätt att odla på. Men det som i slutändan tror jag är talande, och det som jag letar efter ett vin, det är ju vin med någon form av själ, med någon form av energi i sig. Jag gillar ju viner som liksom, där det händer någonting när man dricker det, som gör att man blir sugen på att dricka mer och ta ett glas till eller prova någonting annat. Sen så det här med att nu har det gått mer och mer mot att folk accepterar att viner inte riktigt är klara och filtrerade, och till att de ska vara orange eller rosé eller någonstans mitt emellan. Nu går det ju inte att liksom separera viner på färger riktigt längre, för att alla möjliga färger.
Jag skulle precis fråga om det här. Vad skulle du säga att det här är? Som är,
jag skulle säga att det är lite sådär hazy, ljus, gul, lite sådär skimrande nästan.
Ja. Ja. Men det här är inte orange? Nej, det är inte.
Nej, alltså vinet är nog gjort. Jag känner inte det här vinet så väl. Jag känner inte vinmakaren. Jag vet inte exakt hur. Men vinet är nog gjort med i alla fall några dagars skalkontakt med vita druvor eller gröna druvor då, som man låter macerera och krossa lite och ligga med skalen innan det är pressat, skulle jag tro.
Ulf, när jag kom in här idag sa jag att nej, men jag ska ju inte ha något vin. Sen ställdes det fram ett här och då gick det ju inte motstå. Det var ju helt fantastiskt.
Nej, men det här är sånt där. Jag gillar ju viner som jag känner att jag blir pigg av att dricka. Det här är ju ett typexempel på sånt. Vissa viner känner jag att jag snarare blir trött av att dricka. Och det är för mig ett dåligt tecken.
Du, vad tänker du om Systembolagets förhållningssätt till naturviner idag?
Jo, man kan ju säga att vi skulle kunna prata länge om Systembolaget och deras sätt och förfarande på olika plan. Så där. Men Systembolaget har ju liksom, de har ett uppdrag att ha nöjda kunder och begränsa skadeverkningar för alkohol. Det uppdraget tror jag att de skulle kunna vara mycket bättre på. Särskilt med de medel och de resurser som de förfogar över så skulle de på ett enkelt sätt kunna ta mycket mer ansvar för hållbarhet, för viner, fler viner utan tillsatser. De skulle kunna göra väldigt mycket på de nivåerna, men eftersom de samtidigt måste hålla alla kunder nöjda för att få finnas kvar gör ju att deras uppdrag är nästan inte omöjligt att kunna göra allting samtidigt, förstår jag menar? Att kunna ta hand om, skydda klimatet och jobbrättigheter och så vidare över hela världen där vinen görs. Samtidigt så känner de, av någon outgrundlig anledning så känner de att de måste kunna erbjuda vin från nästan varenda vinproducerande land i hela världen. Varför vet jag inte, men det är också en svaghet tror jag med monopolet som gör att de vill vara alla till lags liksom. Om det är någon som gör lite vin på någon sydkinesisk ö någonstans så kommer Systembolaget så småningom ta in det på hyllan för att vara alla till lags liksom. Så att det finns mycket man skulle kunna, jag tror det finns många saker man skulle kunna göra mycket bättre.
Kämpar du mycket för att få in era, för du importerar ju vin och ja. Som jag har förstått det så har ni ändå vin på tillfälliga hyllan och sådär ibland.
Jo, men det gör vi. Vi säljer en del vin till Systembolaget och det har blivit mer och mer. För sista 15 år sedan när jag började, då hade ju inte de något intresse av att ens prata om den här typen av vin eller ännu mindre ta in det på hyllan. Men det är ju för att då fanns det ingen kund efterfrågan. Nu har det har ju tagit några år innan det här har liksom brett ut sig. Och under de första åren så trodde ju många att det här med naturligt vin var en trend. Jag vet inte hur många gånger som jag inte fått höra det, att folk säger att men det där är en trend, det kommer försvinna. Jag har länge varit väldigt övertygad om att det inte är en trend, utan det är snarare ett långsamt återgående till en normal nivå. Jag menar, före första och andra världskriget så var ju i princip alla viner mer eller mindre naturliga. Jag menar, det var ju Pasteur som började förstöra det lite när han identifierade gäststammar på 1800-talet och började inse att man kunde isolera olika former av gäst. Det var ju då man började verkligen manipulera vin på ett sätt liksom. Men jag menar, vin har ju funnits i många tusen år och fram tills bara för 150 år sedan så har det ju alltid gjorts utan tillsättning av gäst. Det har alltid gjorts utan diverse andra processer på vägen. Så att med det sagt så tror jag inte att vin nödvändigtvis var bättre för 152 eller 300 år sedan. Jag tror ju såklart att det har skett många förbättringar med liksom den tekniska revolutionen.
Men du, Ninja Bar startade du nyligen?
Ja,
du med några kollegor?
Ja, absolut. Vi är ju lite av en samling med ganska likasinnade folk. Några som jobbar för mig här i baren och några som jobbar med vinimporten precis vägg i vägg. Och vi tycker om samma saker i princip allihopa. Och det verkar som att många andra gör det också.
När man går in här, jag får en känsla av att jag är någonstans längre ner i Europa när jag går innanför den här dörren. Det är någonting med inredningen och hela stilen som... Är det ett gott betyg?
Ja, men det är något bra betyg. Jag har haft en dröm om att ha en enkel liten vinbar i sådär 15 år ungefär. Det låg i min plan redan när jag började importera vin till Sverige. För då hade jag varit på massa sådana små enkla ställen som finns i Frankrike och Italien och så. Och många vinmakare som jag lärde känna redan då när man började prova deras viner och importera lite viner till Sverige så sa de att men det här, vissa viner, det här är kanske perfekt i en vinbar och så vidare. Och då slog det mig att det fanns inte i princip en enda vinbar i Stockholm eller i Sverige vid den tiden. Tror jag. Kanske en.
Ja, just det.
Nu finns det en uppsjö och jag tycker det ska göra det. Det ska, såna här små vinbar, det kan ju finnas i varenda kvarter mer eller mindre.
Om ni bor i Stockholm eller har vägarna förbi så måste ni åka till Katarina Barngata nummer
29.
Gå på Ninja Bar, då får ni en fantastisk upplevelse, det kan jag lova er. Niklas, tusen tack för att du tog dig tid.
Tack själv, det var så lite.
Du har lyssnat på Food Pharmacy-podden med Lina Närtby, Mia Klase och mig Sebastian Ring. Och jag står även för musik och redigering. I detta avsnitt medverkade ju Niklas Jakobsson. Vill du ha mer av oss på Food Pharmacy kanske? Vem vet? I fall det är så finns ju vi alltid på foodpharmacy.se. Bra va? Och på Instagram under namnet food_pharmacy. Okej. Vi säger så. Tack. Hej.
Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.